Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodcast där vi tittar på sånt som vi ser bubblar i sociala medier, i samtal och diskussioner runt omkring oss. Och så har vi en del personliga avsnitt också. Vi pratar mycket om inredning, konst, mat, sådana saker.
Ja.
Och idag så är det ju julafton.
Herregud.
Och vad passar bättre då än att prata om kärlek?
Välkomna. Mys med kärlek. Härligt. Alltså förr man var man ju gifta och sen så dog man tidigt. Men nu så är det som att så här, vi vill ju ha ett rikt liv även efter 60. Det finns ju 30 år kvar då.
Och hon har blivit jätteviktig i mitt liv verkligen.
Det märker man på hon ringer dig.
Ja.
För jag tycker också att så här, börjar man rota i sin relation så rotar man också i sig själv ganska mycket.
Ja, väldigt mycket. Ja, vi har faktiskt fått ganska många frågor genom de här två åren om inte vi kan prata om kärlek i olika former. Det har varit många frågor om vi inte kan prata om våra egna kärleksrelationer, alltså våra respektive. Och det tycker jag absolut att vi kan prata om, men jag tycker också att det kanske... Elsa håller nu på att knäppa upp sina jeans som hon premiär har i poddstudion.
Men jag kan ju inte sitta här och prata om kärlek och inte kunna andas. Alltså, ja, det är klart man knäpper upp jeansen. Jag får helt nya rörelsemönster nu när jag har jeans.
Ja,
nu ska jag också sparka av mig skorna om ni har någonting. Så vet ni vad det är. Nu är jag så redo för att prata om kärlek.
Nu är du redo. Nu är allting mjukt och skönt. Ja. Men, för det jag skulle säga är att det jag tänker att jag skulle vilja prata om i ett så här kärleksavsnitt, det är hur annan kärlek än den romantiska kärleken har uppgraderats på ett annat sätt. I och med att vi lever i liksom annorlunda konstellationer. Och att vi kanske lever längre i... det livet som många har innan man går in i en så här mer av en liksom väldigt seriös relation eller någonting som är långsiktigt. Att innan man går in i den liksom tids, så gammal som man är när man går in i det, har liksom förskjutits väldigt mycket. Och många har kanske andra typer av relationer idag än vad man har haft tidigare. Jag tänker på så här, särboskapet till exempel. Det känns ju som att det har gått från att vara någonting väldigt konstigt till att vara någonting som många tänker skulle vara en ganska ultimat lösning.
Hur tänker du om det? Skulle du kunna vara särbo?
Jag vet inte. Mitt problem är så här. Jag har ju nästan inte varit singel i hela mitt liv. Jag har ju varit singel i 48 timmar sedan jag var 15 år gammal.
Det är helt sjukt faktiskt.
Ja. Så jag är inte så bra på att vara själv.
Nej.
Jag kan inte riktigt det. Jag vet inte hur man gör.
Nej.
Det var inte så att Andreas och jag flyttade ihop på direkten när vi blev tillsammans. Men vi var med varandra hela tiden ändå. Så här, antalet nätter som jag har sovit ensam är väldigt få i mitt liv. Och antalet där middagar jag bara har lagat till mig själv har varit väldigt få också. Det är en sån där sak som de kvällarna när jag är ensam, då, alltså om jag typ ska äta, om Andreas är borta och jag har nattat barnen och så kanske jag ska äta middag efter att de har gått och lagt sig, då blir jag alltid så ställd. För jag vet liksom inte vad man, jag vet inte riktigt vilken nivå jag ska lägga det på när jag bara ska laga till mig själv.
Åh gud, jag är ju jättebra på att äta själv.
Är du?
Jag gör ju det också väldigt sällan.
Ja.
Men när jag gör det, då blir jag som Elsa 21. När jag var singel sist. Ja. Och det var, ja, men man visste att man skulle till Rish på kvällen. Man hade varit på Rish igår. Man köper bara det som är gott.
Ja.
Så 1 kilo kantareller som man steker i smör. Och
äter
på en tallrik med gaffel.
Ja.
Eller bara sashimi. Sashimi till lunch, sashimi till middag.
Det är lite där jag hamnar i också. Jag lagar av en konstig anledning så här extremt lyxig mat. När det bara är till mig själv. Då är det liksom, precis så här, typ salmalax. Kan absolut köpa en hummer. Alltså du vet, så här, det är så orimligt. Varför kan jag inte bara laga så här en pasta till mig själv? Utan nej, då och det är också så här, det är saker som går väldigt fort.
Ja, men man gillar ju kanske inte stå och laga så länge då, tänker jag. Och på tal om ensam hummer, så på vår fiskaffär, vi har en ny fiskaffär nu, vilket är så här, dit man flyttar ska man ha en fiskaffär. Och det blir ju ens bästa affär, tänker jag. Och det
är, om man gillar fiska,
ja, och det blir alltid så här, min fiskaffär är den bästa fiskaffären. Och det flyttar med en, vart man än flyttar. Så förut var ju min bästa fiskaffär Göta Fisk. Nu är ju min bästa fiskaffär Elsa Hammarströms fiskaffär. Och där finns det en kvinna. Jag är där ganska ofta. För det är liksom på vägen hem mellan förskola och hem. Och då stannar jag ofta till. Och det finns en kvinna där som är så där, hon pratar så här. Alltså har en så härlig raspig. En stor, fluffig svinrygg. Och så köper hon. Eller hon behöver inte säga vad hon ska ha.
Nej.
Hon kliver bara in.
Ja, hon ska ha sitt vanliga.
Hon ska ha sitt vanliga.
Ja.
En hummer. Den största, bästa, finaste. Det vet du, säger hon i kassan. Liten klick mayo. Och några skivor bröd. Och så säger hon, sätt upp det på barnen.
Nej.
Så tar hon fram en perm och skriver upp det på hennes barn.
Nej.
Jo.
Oj, vad spännande.
Jag bara känner så här, jag vill följa efter henne. Jag vill veta hur hon har det hemma.
Jag
vill veta allt om henne.
Jag tror hon har fantastiskt. Jag tror att hon har en otrolig våning. Jag tror att det är som ett sagopalats.
Jag tänker att hon dricker ganska många glas champagne till det där. Och röker kanske 20 cigg i vardagsrummet.
Det är sunkigt.
Nej, jag tror hon är inte sunkig när hon röker.
Men 20 cigg är sunkigt. Jag tror att hon röker 2 cigaretter.
Okej, 2 cigg. Men hon gör det inne.
Absolut.
I vardagsrummet, i en fåtölj. Du vet att jag, en av mina starkaste minnen, jag känner att vi har spårat ut redan.
Absolut.
Ja, vi har spårat ut redan, men det kanske inte gör någonting. Nej. Ett av mina starkaste så här upplevelseminnen var från när jag jobbade på antikdeckarna. Så det var ganska många år sedan. Och då så var jag så här vintage-ansvarig. Och skulle hitta hemma hos folk och i butiker och sånt vintagekläder och sälja på auktion.
Just det.
Och då var det en kvinna som hette Marina som hade en Hermès-scarf-samling som hon hade ärvt från sin mamma, tror jag. Och då skulle jag komma hem till henne och titta på dem och se om vi kunde sälja dem och sånt där. Och hon bodde på Strandvägen i en enorm våning. Helt själv. Hon hade ärvt den. Hon var uppvuxen där. Hade ärvt den av sina föräldrar. Och nu hyrde Carl Jan Granqvist ett av rummen.
Oj.
Bara som en sån här random inneboende hos henne. Hon var supermodell på 60-talet. Och var Salvador Dalís musa.
Nej, men gud.
Så hon hade stora uppförstorade fotografier. Du, alltså du fattar hur vacker.
Så
2 meter lång nästan. Så här, smal med en kort kjol. Du vet de här frisyrerna som Silvia hade på sent 60-tal, tidigt 70-tal, som är en så stramt mot huvudet och sen är det
enorm volym.
Volym liksom som krullar som är fönade, glansiga och lockade polisonger till.
Oj.
Det är min drömstil. Ljusa läppar, jättetjock eyeliner, stora örhängen.
Wow.
Verkligen så här slutet på 60-talet, snyggt. Hon såg ut som någonting ur Austin Powers. Stora uppförstorade foton på henne och Salvador Dalí överallt i lägenheten. Och hennes nya grej var att hon ville göra tyg med stenmotiv. Så hon hade liksom klätt in ett helt rum med så här små stentyg. Och i vardagsrummet så var det som att som det alltid hade
lite
varit.
Lite så tromplöjaktigt.
Ja, absolut. Och hela vardagsrummet var lite så där rokokostil.
Oj.
Och där satt hon i sin kleinblå sidensätt med blus och byxa.
Aha.
Och rökte i sin fåtölj medan de små hundarna sprang runt fötterna.
Men
det var verkligen så här, den här typen av kvinna som lever ensam.
Aha.
Har Carl Jan som inneboende. Har sin, liksom, sitt intresse för stentyger. Röker själv. Hon skulle också kunna gå ner till hallen och köpa sig en ensam hummer. Ja, men väldigt fascinerande person. Jag kan verkligen känna att jag också med åldern blir mer och mer intresserad av kvinnor.
Mm.
Att jag vill veta mer om dem och hur de lever och hur de tänker och allt som händer där inne i huvudet.
Jag tänker att en del av den här liksom uppluckringen av vilken typ av kärlek som får finnas och existera hänger nog väldigt mycket ihop med vårt egna åldrande.
Mm.
Att just att man börjar få den här fascinationen för människor som väljer någonting som är annorlunda från det konventionella.
Mm, verkligen.
Att man liksom kommit upp i någon typ av ålder där många lever ganska likriktade liv.
Mm.
Och ens glädje och ens utmaningar i livet är liksom väldigt lika varandras. Mm. Och där och då blir det ännu mer intressant med människor som vågar leva på ett annat sätt.
Ja,
som vågar hitta annan typ av kärlek. Jag tänker jättemycket på min mamma.
Mm.
Hon är ju singel.
Mm.
Och hon lever ändå, skulle jag säga, ett väldigt så här kärleksfyllt liv. Men det består av så här kärleken till hennes väninnor.
Mm.
Den så här kärleken som de har i sin lilla liksom klick, den är större än den kärleken som ibland kan, alltså så här, partners kan lite så här komma och gå.
Mm.
Men den kärleken som de har i sitt gäng, den är liksom djupare grundad på något sätt. Mm. Den är den som de inte kan leva utan.
Mm.
Och i takt med att alla vi barn har flyttat hemifrån så har de liksom fyllt varandras liv som väninnor jättemycket den platsen som vi som barn hade innan vi, alltså vi, det är klart att våran kärleksrelation är ju såklart överordnad alla andra, men när vi barn inte bor hemma längre och när vi har våra egna familjer då blir det ju ett jättestort så här, vakuum.
Mm.
Tänk själv när så här, Lynn flyttar hemifrån och hittar en partner som fyller jättemycket av det här vardagliga som du har varit i hans liv tidigare.
Mm.
Det kan jag tänka jättemycket på. Så här, för mitt liv är just nu väldigt uppfyllt av mina barn. Men den dagen det inte är det längre kommer det vara en sån otrolig känsla av förlust, tror jag.
Jag förstår vad du menar. Det jag försöker göra, jag försöker jobba på det där nu faktiskt. Mm. Och det gör jag genom att involvera min familj otroligt mycket i mitt liv.
Mm.
Igår var min syrra hemma hos oss åt middag. Hon var med på Lucia-firandet och följde med hem sen och lekte. Och det blev spontan middag. Och så där håller vi på flera dagar i veckan.
Mm.
Och jag kan känna, jag har ju pratat med Pontus om det såklart. Så för att det är så olika i och med att hans familj inte bor i Stockholm.
Nej.
Att det blir lite ojämnt, eller man ska säga.
Mm.
Så jag vill verkligen känna så här att jag har koll på det.
Mm.
Inte plöjer över honom så han blir en bricka i liksom mitt liv.
Mm.
Som alla andra också. Utan det är vi som är familjen.
Mm.
Pontus, jag och Lynn. Men jag vill ha en stor, brokig, levande, rörig familj som kommer och går och är med.
Mm.
Så att och det tycker han också är härligt. Så det har jag kollat. Men då tycker jag att det känns som att så här, när man har sin egen mamma hemma hos sig flera dagar i veckan och alla får vara en del av den här lilla familjen som jag ändå tycker i Stockholm har varit så väldigt murad.
Mm.
Så höga murar runt den här den lilla familjen. Mm. Vi är inte så bra på generationslivet. Och det tänker jag att om jag öppnar upp för det uppåt, då kanske Lynn öppnar upp för det uppåt också.
Mm, att det blir sen liksom
han bygger en familj. Att, att det är normalt att man har släkt och vänner som kommer och går och att alla får plats vid matbordet och att man inte behöver bygga den där skölden eller muren runt sin egen familj. Och det behöver inte betyda att alla alltid ska... Alltså jag har ju verkligen valt ut människor som jag känner att jag får jättemycket kärlek av. Och du vet ju hur jag är med trygghet.
Mm.
Jag skulle ju inte klara av något om det inte kändes rätt.
Får jag fråga två saker?
Ja, absolut.
Den första är, ni är ju väldigt nära i din familj nu.
Mm.
Men när du har pratat om det tidigare så är det ju också så att det har liksom skett en stor förändring under år. Alltså ni har blivit mycket närmare nu än vad ni var för tidigare. Liksom.
Mm.
Tror du att där ni är nu är så som det alltid kommer vara? Eller är det en reaktion på en känsla av att man har liksom lite att ta igen på något sätt?
Det är
att det här umgänget
faktiskt.
Att ta igen?
Ja. Jag tror, för om jag tittar på det så är ju min mamma och hennes mamma väldigt involverade i varandras liv också.
Mm.
Att det här är ju någonting som går flera generationer, framförallt min mammas sida.
Mm.
Och hon och hennes syster är ju extremt tajta.
Ja. Så att det är mer att ni har kommit tillbaka till där ni skulle ha varit från början.
Ja, jag tror att det här är något som mamma alltid har velat också. Och nu när alla är lite mer individer så är det mycket lättare att ha det på det sättet. Liksom. Men absolut tar man ju igen. Men framförallt så är det lite som när man blir så här nykär. Att det inte handlar om att man gör det av praktiska ta igen anledningar. Utan att man blir så... Men man får nästan ett rus av att det är så lätt och härligt. Att man vill göra det mycket.
Mm, precis. Så tror jag att det är. Man har liksom inte alls tröttnat på det på något sätt.
Nej, men ja, vi har ju alltid umgåtts väldigt mycket. Och det har också väldigt mycket med min mamma och min syster att göra. För de har ju ett väldigt speciellt band. I och med att hennes pappa inte bor i Stockholm. Och min pappa är inte hennes biologiska pappa.
Nej.
Så, och, att mamma, och att Andrea är 9 år äldre än vad jag är. Och 14 år äldre än min lillebror. Så att hon har ju liksom alltid haft det här första barns specialbandet med mamma. Vilket har gjort att de är otroligt tajta. Verkligen. Umgås mycket. Pratar telefon mycket. Och det har jag hoppat på, det tåget. Och min lillebror som är... minstingen, killen som bodde hemma alldeles för länge och ja, men, drog ut på att bli vuxen. Han har ju verkligen så här passat på med mamma. Och så jag tror att det är många faktorer helt enkelt. Men jag håller verkligen med dig om det här med att man blir glad av nya konstellationer och inspireras av det. Och sånt som tidigare ansetts vara... Men jag vet inte, det har funnits kanske någon generell blick om att det är sorgligt med vissa sorters konstellationer och sånt där. Vilket jag tycker är, det känns helt annorlunda idag.
Kan men det är den där hierarkin som har liksom, jag tycker att det har funnits en väldigt så tydlig hierarki i vilka typer av relationer och kärleksrelationer som är premierade över andra. Och att i och med att vi har liksom blivit modernare människor som har en öppnare världsbild, säkert jättemycket för att kyrkan och den livsstilen som kyrkan har alltid har förespråkat inte är så stor del av mångas liv längre. Då har också den här liksom, pyramiden breddats och toppen har sänkts på något sätt. Det finns nog fortfarande, det är klart att det fortfarande finns en topp där liksom, samhället i stort ser heterosexuell, klassiska liksom, så här, äktenskap, heterosexuella äktenskap, kärnfamiljen som det liksom högst upp på skalan.
Och det märker man ju jättetydligt i vad vi är på väg politiskt tycker jag, med tanke på alla uttalanden om vad som är en bra familj och sådana saker som man hör nu. Men det tycker jag känns som en kanske att det kommer en motreaktion på det. Att vi är mer konservativa någonsin ute i världen. Mm. Men samtidigt är vi också, så är vi en Greta-generation som kommer och...
Det är mycket som händer samtidigt.
Ja, det är som två parallella spår som reagerar på varandra, kan jag tycka.
Den andra grejen som jag tänkte att jag skulle fråga om, som en sån sak som jag tänker jättemycket på också, kanske väldigt mycket för att jag själv har både liksom döttrar och en son.
Mm.
Men det är det här som du var inne på med att du har liksom stämt av med Pontus, att det är okej att din familj tar en så liksom, stor plats i eran lilla familj, i liksom grundfamiljen, den nya familjen. Och det tror jag verkligen är väldigt, väldigt vanligt, att det är i en, liksom, en heterosexuell parrelation, så är det kvinnans för liksom släkt och familj som blir den släkten som involveras mest in i den nya. Det är lite som så här skillnaden mellan mormor och farmor. Att ofta så har mormor, alltså om jag tittar runt omkring mig själv och liksom i min familj och så också, så har mormor en mer så här självskriven plats. Och farmor, i och med att hon liksom hakar in genom mannen i familjen, och att generellt så tar män kanske lite mindre ansvar för just så här, att hålla ihop hela släkten.
Ja, framförallt det dagliga, det vardagliga.
Ja, det vardagliga, att man liksom hör av sig och pratar. Alltså så här, att man som, om man säger att man är liksom en kvinna som har barn, chansen att man, att jag ringer till min mamma prata med henne om så här Selmas sömnproblem som hon har just nu. Den är ganska stor. Att jag liksom rådfrågar henne kring det.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Eller att hon hänger hemma hos oss och hjälper Ruby med läxor, typ. Kontra chansen att Andreas skulle ringa sin mamma och fråga henne om Selmas sömnproblem. Den känns mycket längre bort. Och det är inte så att Andreas på något sätt så här har checkat ut från ansvaret i våran familj. Han tar precis lika mycket. Jag skulle säga att vi har liksom jämställd ansvarsfördelning. Men den biten där handlar om att så här involvera sin egna familj bakåt. Där tycker jag att det finns en skillnad i oss. Och den skillnaden ser jag hos väldigt många runt omkring mig också.
Men det finns väl en oskriven regel att kvinnors uppgift är att hålla ihop flocken. Liksom. Och det blir ju såklart sorgligt i och med att det kommer med ett ansvar. Och det blir ja, men, könsroller som man kanske inte alltid trivs i.
Helt och ibland enkelt. Kan jag känna att jag ömmar lite för alla farmödrar där ute, att jag så här känner att de lite kan hamna lite i skymundan ibland.
Alltså min erfarenhet, nu är ju det här... Liksom,
för det är också en svärmor,
ja,
ofta.
Det är svårt att trendspana ut från två personers...
Ja, men jag tycker ändå att det verkligen så försöker...
familjebilder. Men i vår släkt så är ju farmödrarna väldigt... De sätter ena foten framför den andra, om man säger så. Min farmor tar ju väldigt mycket plats. Hon är ju liksom armbågarnas mästare. Och det var ju dit vi skickades jämt.
Ja, var det så?
Ja, ja, ja.
Inte till mormor?
Nej, till farmor.
Mm.
Alltså, det var ju bara... Alltså, när vi bodde i Stockholm.
Mm.
Eller när vi var i Stockholm på somrarna.
Mm.
Och sånt. Eller när mina föräldrar var i Stockholm.
Mm.
Så var det ju liksom... Man lämnades hos farmor. Så lärde hon en hur man... byter däck på bilen och sådana saker. Och idag är ju också Lynns farmor väldigt, hon är också en utflyktsort eller man ska säga.
Ja.
Så det handlar ju väldigt mycket om var man befinner sig också. Det är ju svårt att se, hade Helena, Pontus mamma, bott runt knuten, så som min familj gör, så hade det kanske sett ut på ett annat sätt.
Mm.
Vad vet jag. Mm. Men Pontus har ju också väldigt nära relation till sin mamma. De pratar ju jättemycket.
Mm.
Dagligen med hela den familjen. Men jag känner att jag jobbar väldigt aktivt för att Lynn ska vara nära sina känslor.
Mm.
För han har ju jättesvårt, som många människor, att visa dem.
Mm.
Och jag är ju så här, go feelings, team feelings.
Ja, verkligen team feelings. Ja,
och känner att det kan jag ge
känner.
Honom. Så börjar 100% alla meningar jag någonsin sagt. Nej, men jag, det är liksom min viktigaste uppgift, att få honom att känna att han kan ringa mig. Prata med mig. Säga till om det är något. Och det gäller ju hela livet. Så det kommer jag aktivt göra. Jag kommer inte liksom checka ut bara för att han blir vuxen. Det kan han fet glömma.
Du kommer vara där ändå.
Jag kommer vara där, verkligen. Mm. Men jag kommer också vara med mina kompisar.
Mm.
För det, även om det är klart, det kommer ju vara en sorg. Alltså otroligt.
Mm.
Och tomhet och allt sånt där.
Mm.
Så kommer det ju också vara en ny tid.
Mm.
Där jag känner att så här, man kan få skörda frukten för att man har gett mycket kärlek till sina vänner genom åren. Och byggt den där relationen.
Mm.
Och jag kan tänka mig att om man verkligen tar hand om de här vänskapsrelationerna som man har haft länge med sina tjejkompisar som har varit med since forever, att det kan vara helt otroligt att få ha dem nära liksom, under andra halvan av livet också.
Mm. Vet du, jag har ganska många tjejkompisar som är jättenära, men som är ganska nya vänner i mitt liv.
Oh, intressant. Ah. För det är en helt annan ny typ, eller liksom en annan typ av kärlek och vänskap.
Ja, precis. Jag har många vänner som jag skulle säga att jag kanske har träffat de senaste 7-8 åren.
Mm.
Ungefär i samband med att jag fick mitt första barn.
Mm.
Och jag har absolut vänskapsrelationer som är äldre än så. Men de, jag skulle säga att de viktigaste relationerna i mitt liv, vänskapsrelationerna, är sådana som ändå är relativt nya. Liksom. Mm.
Tror du att det har att göra med att du är en flyttfågel?
att jag flyttar från Norrköping? Eller?
Jag vet inte, jag tänker att det är en del av dig också.
Ja, kanske. Ja, och sen så tror jag faktiskt också att jag har ändrats ganska mycket under de här åren.
Mm, intressant.
Och någonstans... landat mer i mig själv och i vad jag tycker om och vad som liksom inte är min plats att vara i heller.
Mm.
Det finns ju liksom en viss typ av så här trygghet i relationer som är långa, gamla barndomsrelationer.
Mm.
Men på ett sätt kan jag också tycka att det finns ett någon som man har liksom träffat i den formen som man är i idag och inte har något bagage med, att det på ett sätt är en renare vänskap för att den är liksom inte på grund av att man bodde grannar med varandra eller gick i samma klass eller att man var sammantussade. Mm. Så idag träffar man ju ingen som man måste bli kompis med.
Nej.
Och jag kan känna att de man blir kompis med idag är mer personer som man verkligen väljer.
Mm.
Ens valda familj liksom, på något sätt.
Jag håller med. Det är jättespännande. Och jag tycker att man märker otroligt tydligt också skillnaden mellan barndomsvänner och nya vänner nu för tiden. Att det verkligen...
Hur tänker du då?
Nej, men jag umgås på totalt olika sätt. Ja. Och det är då man kan bli så här, få lite så här hjärnfreeze när man blandar nya med gamla vänner. Man bara, hur ska jag nu vara? Ska jag liksom...
Är jag den eller är jag den?
Ska jag dra på mig pyjamasen och sätta mig med skolchips i soffan och så här, inte prata med de här personerna som är mina barndomsvänner? Eller ska jag liksom gå in på Bukowski och kolla på diamantringar.
Alltså, var det jag eller? Det
nej, men det, jag kan, för man rymmer, jag kan tycka att man är lika äkta i båda de där lägena. Ah. Så jag finns i båda de skepnaderna. Men, och de kompletterar varandra väldigt bra. Och jag tror också att på ett sätt så barndomsvänner kan vara härligt att ha med sig under livet också när man är äldre, för att skönt att inte behöva ta ansvar för umgänget sen. Alltså man kan behöva sådana människor. Det är så mycket ansvar i livet och så mycket göra sig till och piffa till sig, och liksom man går på middagar och drinkar och allt sånt. Och bara, jag tycker att det är viktigt att fastän man är 60-70 plus kunna så här chilla hemma med någon. Det hoppas jag att jag kan ha i mitt liv.
Absolut, men det tänker jag ändå att man kan med nya vänskaper också, om förutsatt så här, vilken nivå de ligger på, att det liksom inte bara är bekantskaper. Nej. Min kompis Tessan, som vi har känt varandra i 2 år, och hon har blivit jätteviktig i mitt liv, verkligen.
Det märker man, för hon ringer dig.
Ja.
Det är det som är tecknet. Om man ser man att rings. Det står så här, Tessan på mobilen med, när det liksom...
Ja, när det ringer.
Exakt, så vet man att det är en riktig kompis.
Ja, precis. Men hon är så där. Vi har ju verkligen bara känt varandra i liksom vuxen ålder, så på riktigt. Men så här, de kom hem till oss i förra lördagen, på förmiddagen. Innan jag hade, så jag öppnade i nattlinne och bara hej! Hon och hennes man. Bara hej, jag har inte hunnit sätta på mig kläder än. Kom in så tar vi en kaffe, så ska jag försöka dra på mig någonting. Liksom. Och det är ändå så här, det är så himla härligt att kunna hitta det med någon som man bara känt i 2 år. Som var liksom en klassförälder egentligen, i grund och botten. Men jag tycker, ja, det är någonting i det där. Jag tycker att de här, jag tror att jag är en bättre vuxen människa än en ung människa. Jag tror att min tid är nu, inte då.
Nej. Jag känner att jag har gått igenom så mycket kriser med mina barndomsvänner.
Eller, vad kan alltså, en sån kris bestå av?
Nej, men det finns ju. Det är som ett långt äktenskap, kan jag tycka. Alltså man behöver gå igenom en riktig jädra kris för att komma ut starkare på andra sidan. Annars puttrar man bara på, så glider man ifrån varandra till slut. Och så här, kommer aldrig nära, för att man förändras, som du säger. Man förändras otroligt mycket och man är med om saker. Och antingen måste man typ umgås konstant och smälta samman. Då behöver man kanske inte krisa så mycket. Men om man inte gör det, utan umgås då, då tror jag att man behöver verkligen så här, låta ångan komma ur någon gång i en vänskapsrelation för att kunna gå vidare med starka tag. Och jag tror att det är där någonstans när man, precis innan man, eller jag var i alla fall sån när jag försökte hitta mig och gräva, det är någonting som skaver, det är något med familjen, och jag börjar gå någon terapi, men jag vill också bli jätteframgångsrik bloggare. Alltså, så här, många saker i huvudet samtidigt som gör att man letar överallt febrilt istället för att vila och sansa sig och blicka inåt och se vad man har och inte stressa upp sig. Men jag var så rädd för att förlora matchen. Att inte få vara med, inte hoppa på rätt tåg, att det skadade mina barndoms liksom vänskapsrelationer jättemycket, för att jag, mina sämsta sidor kom fram. Jag är ju väldigt, eller det kanske inte märks nu för tiden, men när jag var yngre så var jag tyckte det var så jobbigt med kompisar. Det var min värsta grej när jag var barn.
På vilket sätt då?
Jag var alltid rädd att inte få vara med. För att jag hade ju... Jag var ju såklart som jag är nu. Man är ju sig själv, fast bara lite mindre förfinad kanske.
Man är, liksom, råare,
man är mycket råare. Och jag var så här, verkligen genomskinlig hud, eller man ska säga. Så här, jätteskör. Och ville bara att alla ska klappa på en. Alltså det funkar ju inte när man är...
stort behov av att bli bekräftad liksom.
Otroligt. Och när man går i 5:e klass, 6:e klass så handlar det ju mycket mer om att så här, idag ska du och jag vara och vi ska lyssna på Kent och kolla i klasskatalogen. Så här. Och om man inte är med då så kunde liksom min jord gå 1000 bitar. Jag blir jätteorolig. Och sen när man själv är den utvalda en dag, så tänker man inte ett jota på någon annan. Alltså det blir liksom helt utan perspektiv.
Men vissa människor kan man ju ha en väldigt så där, giftig relation. Mm. Framförallt under de där åren och kanske lite upp på gymnasiet också. Där det finns vissa människor som man kan få en relation med, där det är en så här undlig maktbalans. Mm. Där man hela tiden känner att så här, är jag vald, är jag inte vald. Att man håller på med något slags maktspel mellan varandra. Mm. Det tror jag att många har gått igenom i vänskapsrelationer. Och det kanske bara egentligen är en person man har den typen av dynamik med. Mm. Där man känner att den här självklara goda viljan mot varandra kanske inte riktigt existerar. Nej. Jag kan se det i liksom min 8-åriga dotters klass.
Ja.
Att det finns den typen av vänskapsrelationer där också.
Mm. Du, jag ser det i min 3-årings.
Ja, där det liksom kan finnas en så här... Ja, leks med varandras känslor. Mm. Och det kanske är en del av att växa upp och bli vuxen. Mm. Och jag tror kanske inte att det måste vara så att bara för att man håller på mycket så som barn och man är den som driver på det här, att det betyder att man alltid kommer vara så. Men det är någonting som man håller på att utforskar just nu, för att man håller på att utforskar maktrelationer.
Men jag ser det i Lynn, att han har de dragen. Att han är osäker i sina vänskapsrelationer ibland. Att han liksom vill vara med och ska de gå åt det hållet, då vill jag också gå åt det hållet och sådana där saker. Och då, det är ju jättevanligt, men eftersom jag var väldigt sån när jag var liten, jag var rädd, jag hade såhär FOMO. Och inte för att man ville, man var ledsen att missa något kul, utan för att dagen efter hade de ju 400 roliga skämt som jag inte skulle förstå. Och då hade jag ingen självförtroende. Kunde inte liksom föra mig i det. Så då var det bara att gå och gömma sig någonstans istället. Mm. Men då känner jag att det jag kan göra, för jag vill ju inte projicera mina jobbiga år med vänner när jag var liten på honom. Han är ju bara 3 år.
Mm.
Så är det jätteviktigt att jag gör hemmamiljön till någonting otroligt tryggt och mysigt. Och något som han vet. För det kunde jag känna att så här, jag blev inte så ompysslad hemma heller.
Nej.
Den där otroliga bekräftelsen behöver komma någonstans ifrån. Mm. Om man har det behovet.
Och jag tänker att det där är ju jättemycket skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Att ha liksom den där grundmurade självkänslan. Att den är så, det är typ det som är viktigast som man kan ge till sina barn. Mm. Att försöka hjälpa dem hitta den tryggheten i sig själva. Att världen inte rämmar om man inte klarar av någonting. Mm. Eller att man är ensam en dag. Eller att man inte klarar någonting. Eller vad det kan vara. Mm. Liksom. Men att man fortfarande känner den där grundtryggheten.
Mm.
Den som jag tycker ofta när du pratar om Pontus.
Mm.
Så är det du pratar om ofta hans...
Mm.
Om man liksom ska koka ner vad betydelsen av vad du pratar om honom.
Mm.
Så handlar det ofta om... Det här fina, den här fina självkänslan.
Mm.
Att han är väldigt trygg i sig själv på något sätt. Att han bottnar i sina egna pölar.
Mm.
Det, liksom, det blir aldrig för djupt.
Nej.
Och det är ju någonting som man verkligen kan jobba på. För självförtroendet, det är så himla mycket lättare.
Det är så flyktigt och stökigt också.
Och det är också så här, det kan vara mycket mer så här att kasta sig ut i saker, och det har så mycket med personlighet att göra också, tänker jag, att man så här, man tar sig an grejer och man gör så här liksom,
att det är härligt och roligt. Det har också med kärlek att göra faktiskt.
Ja, absolut.
Till sig själv.
Ja. Men självkänslan är mycket mer det där bottenlagret, liksom, att man inte, även om någonting går åt helskotta, så drunknar man inte i det här, liksom, på något sätt.
Mm.
En liten så här, sista kärleksspaning som jag vill göra är en podcast som jag lyssnar på som heter The Savage Lovecast, som är en amerikansk relationspodcast som drivs av en kille som heter Dan Savage, som har varit en så här, radioprofil i San Francisco i 20 år. Han har skrivit massa så här kolumner i olika tidningar och sådär. Och han är i så klassisk San Francisco-maner en väldigt liksom fritänkande, progressiv kille som är, han är gay, han lever med en man och de har adopterade barn, men de har också ett så här öppet äktenskap. Och många av dem som det är så här, man ringer in med en fråga och så svarar han på den. Så det är förinspelat. Och många frågorna handlar om, det kan vara så här, väldigt sexuell karaktär. Det är väldigt, väldigt högt i tak och superöppet. Det är väldigt mycket emot så här, kink-shaming och alla möjliga saker. Men en så här, trendspaning som jag vill göra utifrån den här podcasten är hur många det verkar vara i progressiva, kanske framförallt amerikanska kretsar, det har kanske inte kommit så mycket hit ännu, som börjar öppna upp sina förhållanden. Som kanske lever i, de kallar det monogamish. Där man har så här, satta regler som båda har gått med på. Som handlar om att kanske dejta andra. Eller att ha sex med andra. För sig själv eller tillsammans. Alltså det är bara... Det är så långt ifrån mitt egna liv. Men jag tycker att det är så intressant att lyssna på. För att det är så spännande att se hur många så här, nyanser av andra typer av relationer det kan finnas. Och jag tror verkligen att så här, det här är inte representativ för den stora massan, men jag tror att det är representativt för early adopters.
Jag tror också att det har att göra med att vi lever så himla länge.
Ja.
Det är väldigt svårt att, alltså förr man var man ju gifta och sen så dog man tidigt. Men nu så är det som att så här, vi vill ju ha ett rikt liv även efter 60. Det finns ju 30 år kvar då som man vill göra någonting på.
Precis. Och lite att så här, internet har öppnat upp hela vår så här, möjlighet till att hitta olika kategorier av så här, tyckande och vad folk tycker om och att så här, upptäcka saker som man kanske inte ens kunde tänka sig existerar. Och jag tycker att det är så intressant att lyssna på den här podcasten utifrån det perspektivet. Inte för att jag själv är intresserad av att gå in i den typen av liv, men jag är intresserad av att lära mig mer om andras typer av liv. Alltså jag vill bara bredda min världsbild lite grann och bli en person som är icke-dömmande och öppen.
Men jag tänker att det måste ju komma nu, eftersom allt annat som hände på 70-talet har kommit. Att det, som en reaktion mot det konservativa så kommer det alltid finnas en linje människor som letar efter ren kärlek och har kärlek som ledstjärna. Kärlek till jorden, kärlek till sig själv. Och det, jag tror att det finns mycket regler som vi lever efter i relationer men också i allt som kanske inte är anpassade efter vårt moderna liv. Nej, och hur vi vill mycket... och behöver leva.
Ja, det är oerhört mycket gamla traditioner och förhållningssätt som vi...
Tänk om vi började peta och liksom pilla bort de här normerna som vi lever efter i relationsmässigt framförallt. Och vad vi skulle kunna hitta för lyckligare människor där bakom. Verkligen, det tål att tänkas på vad man själv känner att man behöver. För jag tycker också att så här, börjar man rota i sin relation så rotar man också i sig själv ganska mycket.
Väldigt mycket.
Ja, ni får ha en fantastiskt god jul.
Ja, verkligen. God
jul. Så hörs vi på fredag med en petit. Och ta hand om er och ta hand om dem ni älskar.
Precis.
Hej då.
Hej då.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.